avsnitt 150 av ronden. Hjärtligt välkomna alla lyssnarna. Och vi, hej.
Hej, Totte Stubb.
Rebecka Wahlstedt.
Andreas Bladis.
150, det är nästan någon form av jubileum.
Ja. Hör ni också att det är lite musik i bakgrunden?
Ja, någon trumpet.
Ja. Det är någon som spelar trumpet där uppe i huset. Mm. Cool. Det är lite mysigt. Ja.
Var är champagnen?
Ja, 150. Nej, vi väntar till 200. Mm. Då firar vi. Mm.
Okay. Hur länge har vi gjort?
Är det då vi är som Sigge Alex i Globen?
Mm. Men när började vi, vilket avsnitt började andra ronden? Var det 110? Mm. Ja, precis.
Okay.
Mm. Så ja, det blir 210 då.
Ja.
Mm.
Ja, men 40 avsnitt har vi.
Ja, men ändå, det är inte
dåligt. Vi kan fylla sal Retzius på KI.
Ja, ja. Ska vi göra det? Ja.
Den finns inte längre.
Med det namnet så tror jag att det är
bra. Ska vi ha något sånt jubileumsavsnitt om vi orkar?
Ja, kanske. Ja, men,
på KI.
Sal Unge.
Ja. Mm. Men hörni, kul att ni är med oss, lyssnarna. Ja. Det uppskattas.
Ja, men vi har några spännande ämnen här så att jag tycker vi kör igång.
Vi snackade ju. När 17 var det? Var det i höstas? Vi pratade om det Ozempic, typ. Mm. Det här...
Kärt ämne.
Diabetesläkemedel som man insåg är jättebra för viktnedgång. Mm. Och så har det varit lite brist på det läkemedlet för att det är så många som vill ha det. För att de vill gå ner i vikt, eller hur va?
Ja.
Och vi pratade lite om det. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi sa om det.
Ja, men vi pratade om att det var Novo Nordisk, ett dansk företag som tjänar dansk gräs.
Ja,
men vi pratade ju också om just den där grejen att folk använder det liksom off-label och att man köper det eller man har fått det utskrivet fast man kanske är oklart hur stort behovet är och att det också undantränger de som har kanske ett större behov. Mm.
Men Novo Nordisk har hittat en guldåder får man väl ändå säga i det här. Mm. Det ena är semaglutid och vad är vi går vid? Det är något annat.
Ja, vad det nu heter vet
jag. Och det kommer flera. Ja. Nu är en massa andra som håller på med de här också.
Och Ozempic och Wegovy.
Mm. Ja, okej. Okay. Nu var det ju en jättespännande artikel i DN för ett tag sedan. Mm. Av hon Anna Bratt.
Mm.
Om vad det här kan få för följdverkningar.
Ja. Mm. Hon gillar ronden. Spännande.
Tror du?
Jag vet.
Gör du det?
Ja.
Jaha. Starkt.
Gud vad härligt. Mm. För den var ju jävligt spännande.
Mm. Mm.
Vad är det som är spännande med den?
Ja, vad händer när vi slutar? Äta på samma sätt. Det första som händer är att det händer saker med hur liksom konsumtionsmönstren. Och då blir kanske handlare stressade. Alltså folk som tjänar pengar på att man snacksar.
OLV, Estrella.
Yeah. Det var en marknadsundersökning i USA. Ja. Visar hushållen där minst en person tar de här aptitdämpande läkemedel. De minskar sina matinköp mellan 6-9% jämfört med andra.
Mm.
Och det är lätt för dem att räkna på.
Mm.
De som gör chips.
Mm. Det är ju jättespännande. Sen tänkte hon ju i den här artikeln också i ett långt perspektiv. Och pratade då om liksom, vad händer om vi inte längre väger så mycket. Mm. Vad händer med till exempel knäproteser?
Vi håller fast vid näringsbiten bara där. För det är så, hon tar upp så roligt, liksom, spännande grejer. De här amerikanska kedjorna som Walmart och där som vi känner till.
Ja, de måste liksom lägga om.
De måste lägga om. De, är ju liksom, de anpassar sig.
Ja.
Och då är det så här, hur ska de tjäna pengar på kunder som är vare sig sötsugna eller hungriga? Jo, Nestlé till exempel har redan gått med nya godsaker som ska komplettera de nya medicinerna och förebygga förlusten av muskelmassa som sker vid viktminskning.
Ja, nu är mycket snabbfotade.
Mycket proteinbaserat
Exakt, del i det hela. Mm. Precis. Mm.
Och den trenden är ju också redan här. Det är ju liksom bara en förlängning. Okej.
Nej, men det är verkligen late stage capitalism.
Verkligen.
Ja. Ett,
inte end stage.
Nej, ja, det kanske det är, men är det slut? Är det slutet?
men ta den biten, så det är en näring. Och du sa det med knäproteser.
Ja, men precis. Väger vi inte lika mycket så kommer vi inte, blir inte lika stor slitning på lederna. Och då behöver man inte längre byta ut sina knän.
Så aktierna för de företag som gör knäproteser har redan börjat reagera på det här?
Det är för stark sås.
Ja, men det är, så cyniskt och liksom... Ja.
Mm.
Sen verkar det ju... Alltså, så länge man tar det så verkar det ju vara ganska bra. Men nu tänker oss att så här, ja, men västvärldens, det här är ju, ju alltså...
Jag tänker så här, vi lider av, i västvärlden lider vi ju av att vi har för mycket.
Ja.
Och vi inte vet hur vi ska hantera
exakt.
Det.
Mm.
Ja.
Mm.
Och nu är det nya sättet att hantera det är att liksom undantrycka våra, vårt aptit.
Ja.
Men hörni, jag är ju läkare.
Ja.
Jaha.
Är inte det här väldigt bra för ja men precis, ja. Är inte det här väldigt bra för folkhälsan att folk vi att liksom den här fetmaepidemin kanske någon gång om 10 år är förbi.
Jo.
Sen om de här amerikanska ortopedföretagen går omkull, det kan jag leva med.
Det kan
leva. Nummer ett, ja. Det är mycket biverkningar av de där sprutorna.
Okej.
Det är mycket insättningsbiverkningar framförallt, men det finns väl också långtidsbiverkningar. Mm. Alltså GI-biverkningar var ju mycket, alltså mycket jobbiga grejer med illamående och liksom diarréer och sådana grejer.
Men om du gör en cost-benefit liksom, de här sprutorna, för det första om vi tänker
att man... Antar du djävulens advokat nu?
Nej, jag är lite djävul. Det är min, det är min roll här.
Älskar mer.
Nej, men så här, eller hur? Nej, men liksom, okej, sprutorna och det kan bli problem med det. Och så, men uppväger inte det de negativa aspekterna som uteblir? Det är min ena tanke. Och den andra tanken är att nu är det sprutor, men rimligtvis om 5-10 år så lär det väl komma någon tablett eller något plåster eller någonting sånt där.
Det spelar ingen roll om det är sprutor eller tabletter. Det som händer är att det som händer är när de slutar ta dem så märker de att inom ett år så har de gått upp 2-3 delar.
Ja, men Andreas menar, varför kan vi inte alla bara ta aptitnedreglerande läkemedel för resten av livet? Mm.
Ja, men därför att det verkar vara... Det här kommer ju, de kommer inte få diabetes, de kommer inte få hjärt-kärlsjukdomar, rimligen stroke. Och så att, även om inte det här är idealiskt, det är klart att det är bättre att träna och äta sunt. Men folk gör ju inte det.
Man kan säga som ett vaccin.
Ja,
att liksom, det kan man göra. Man kan också fundera på varför blir folk överviktiga? Är det liksom, finns det andra saker man skulle kunna göra till exempel för att förbättra folkhälsan? Till exempel se till att folk har tillgänglighet. Alltså att man har
idrottshallar, sport, gympa.
Ja, men också typ så här möjlighet att laga mat hemma, att man kan tjäna pengar på sina jobb, liksom att man inte behöver jobba 15 liksom timmar per dygn, utan att man kan ha en rimlig arbetsmiljö, att man har rimliga arbetstider, att man kan laga mat till sina barn, att man ska kunna ha ett drägligt liv.
Nu beskriver du ett idealsamhälle. Jag håller med dig, allt det där vore jättebra. Men fram tills vi är där.
Ja, är det, tycker du att det bästa sättet tills vi är där är att vi ska undantrycka aptiten medelst läkemedel?
Jag tycker det är rent ganska förfärligt vad människan har hamnat. Ja. Det är min ärliga mening. Men när vi nu är här och folk alltid är ute efter en quick fix.
Ja.
Då kanske det här är en hygglig workaround liksom.
Ja, eller så får man väl vara lite tjock, jag vet inte.
Ja. Men vi får alltså jag tycker också så här, vi i vår bransch får ju ofta kritik eller jag tycker så här, man kan läsa mellan raderna att säga, men ni vill bara skriva ut ett piller och bla bla bla. Om vi tar till exempel blodtrycket, det som är så här, har varit en fråga jättelänge och fortfarande är det liksom. Jag tror att vi alla pratar rätt mycket med våra patienter om vilka livsstilsförändringar man kan göra för att sänka blodtrycket. Problemet är att folk är inte riktigt beredda att göra det.
Nej.
Och då slutar det med amlodipin och enalapril i en kombo. Liksom. Det kommer göra det.
Mm.
Och jag tänker så här, när vi tar det här exemplet. Jag tror också så här, vi är nog rustade med olika mycket hungerskänslor.
Absolut.
Så att vissa personer, och det kanske är det som är liksom tricket bakom deras, så att säga... att de inte har liksom någon riskfaktor för att gå upp i vikt. De känner inte hunger i samma utsträckning som andra. Och då alltså om man nu ska dra det lite åt det hållet, då kan man tänka sig att det här är ju en ganska bra medicin då. Liksom. För att då hamnar de på samma... vad ska man säga? Ja. Men framför allt, de stora hälsovinsterna och ekonomiska vinsterna för samhället. Liksom.
De ter sig, om man ska uttrycka det lite mer försiktigt.
Ja, vi får
de ter sig nu, för du sa långtidseffekter. Jag tror inte man riktigt känner dem.
Nej.
Jag håller med om de där biverkningarna, insättningsbiverkningarna. Och sådär, men jag menar, som det ter sig nu så är det ju lite en halleluja-medicin. Alltså att det påverkar vikten på det här sättet. Och då i nästa steg, det har man inte då hunnit kunna se ju. Alla de här hjärt-kärlsjukdomarna som är ju de stora dödarna i världen idag. Och men tänk om vi kan liksom dra ner dem och visa och det på 5-10 år.
Jämför den här sprutan med att genomgå en gastric bypass.
Ja, herregud.
Och snacka om långtidskonsekvenser. Ja. Vi vet fortfarande inte vad det är för långtidskonsekvens av att koppla om det här hela tarmsystemet.
Ja, herregud.
Alltså, det här är en västanfläkt.
Det vet ju massa komplikationer med kirurgi.
Ja.
Och endokrinhormonsystemet och liksom
helt dumping.
Nej, men verkligen. Men det är mer att jag tror bara vi alla, alltså så här, det går inte att bortse från att det verkar vara en väldigt kraftfull effekt.
Mm.
Och grattis liksom danskarna.
Novo Nordisk.
Det där.
Ja, det luktar Nobelpris.
Ja, men det är kanske bara som alltså, vi drar oss, vi skruvar på oss och tycker att det här är hemskt att liksom i grund och botten så ska man ju kunna ställa om sitt liv och så som du
är. Nej, men jag vet inte om det är det jag menar, utan det är väl mer att man bara, okej, en del kommer vara typ inom situationstecken ohälsosamma. Ska vi ha en värld där man inte får vara det?
Jo, men får, men jag menar att jag tror inte att, det är en sak att man har rätt att vara överviktig och så, men jag tror inte de människorna vill drabbas av stroke.
Nej, det är klart man inte vill drabbas. Nej, men jag menar bara
andra effekterna
av övervikten. Ska man abortera alla Downs syndrom? Alltså, du vet, jag fattar liksom ett etiskt spörsmål.
Men jag menar,
Ska vi leva i en värld där vi tycker att allting som inte är liksom jättebra är sjukligt?
Jag förstår inte vad du menar, Rebecka. Menar du ur ett filosofiskt perspektiv? Eller menar du att man skulle förbjuda det här? Eller?
Nej, jag menar inte att man... Utan jag menar... Nej, jag har inte... det här är inte tankar som är färdigtänkta. Nej, utan jag provar lite olika saker.
Men jag tror lite som att... Alltså,
nej, jag menar inte att man skulle förbjuda det. Jag skulle inte heller säga att jag tycker att det är rimligt att förbjuda abort för att man inte orkar med och uppfostra att liksom ha ett barn med Downs i det enskilda fallet. Men sen hamnar man liksom i någon slags jag vet inte, större perspektiv. Och då kanske man ändå behöver tänka på vad är konsekvenserna av det här. Det är väl mer att jag hamnar där i tanken som inte är färdigtänkt.
Ja, men det finns ju vissa aspekter av det här med övervikt då, som jag kan tycka att om ni har sett Michael Morris eller han Supersize Me-filmen. Men om du ser till USA där det har varit så cyniskt liksom att just de här företagen med allt socker.
Ja.
De vräker socker på barn.
Det är också groteskt.
Mm. Och där är sån liksom okunskap då. Och liksom, ja, men som i princip att man ger barnen kokain med allt det här sockret. Och där är ju bra att man har reglerat och skolan har börjat inse och stryper den tillförseln.
Mm.
Så att man kan påverka en del av den där liksom, fetmaepidemin.
Ja, men den har ju också jättemycket med klass att göra. Mm. Och utbildningsnivå och inkomst.
Mm.
Och då handlar det väl mer om att ha typ ett rättvist och välfungerande samhälle.
Men det intressantaste med det här tycker jag, det är ju på det ni pratar om nu, det är ju att i den här artikeln så nämns det att de producenterna av skräpmat oroar sig.
Så det är ju toppen.
Det är fantastiskt att man, det är inte bara så att man tappar vikt, utan dieten blir på något sätt lite nyttigare, lite lämpligare.
Mm.
Det är ju väldigt bra.
Just
För att som någon av er sa, matindustrin är ju så extremt cynisk och bara maxar vårt behov av socker, salt och fett hela tiden.
Och sen kan man väl, när vi pratar om det, eller när jag tänker på det här, då tänker jag med liksom någon urtypen för någon superöverviktig person jag tänker USA, fördomsfullt som jag är. Men man kan ju se framför sig att en del av den här konsumtionen av de här läkemedlen kommer ju vara någon som väger 63 och vill väga 61 i sommar. Liksom.
Garanterat.
Och då är det liksom en annan typ av diskussion tycker jag. Liksom.
Mm.
Men det behöver inte vara liksom en kritik av själva läkemedlet.
Nej.
Liksom.
Nej, men det här som jag håller på att prova i tanken, det är väl inte heller per definition en kritik av läkemedlet.
Exakt. Hur vi ser på... Ja, men verkligen, precis. Jag fattar precis.
Sonet Oprah Winfrey, sån är den grejen.
Nej.
Ja, men för hon har tydligen varit en förespråkare eller engagerad i viktväktarna i många år och tjänat många miljoner på det, och hon har aktier och liksom sådär. Och nu har hon fått göra liksom avböj därför att hon, det visar sig att hon har tagit någon av de här medicinerna. Mm. Och liksom det ska vara då så skamligt. Och så hon har fått hoppa av Viktväktarna och skänka alla sina aktier till det.
Det är som dopning i Viktväktarna liksom. Ja.
Det är intressant liksom, att man inte kan kombinera de två tankarna.
Mm. Verkligen. Mm. Sen är det ju en livslång behandling. Det ska man också komma ihåg. Ja, det är ju inte bara liksom att man behandlar ett år och sen är det klart. Utan,
nej, aptiten kommer ju tillbaka när
man slutar. Men och då blir det en samhälls... Liksom, det här blir en fråga för samhället. Så här, ska vi, sen kommer naturligtvis de här patenten gå ut och så kommer det komma generika som är lite billigare. Men det här kommer ju vara, precis som blodtrycksläkemedlen ju, är en enorm kostnad för samhället. Mm. Med viss vinst förstås. Mm. Men där kommer det bli det kommer ju behöva göras avvägningar. Liksom.
Ja. Och långtidseffekterna, de känner
de vet inte till. Nej.
Och sen så är det ju så här att vi märker ju mer och mer idag att oavsett vad vi läkare tycker, vilka behandlingsrekommendationer vi än ger, så tar ju folk liksom sina behandlingar lite grann i egna händer. Om så att säga, längtan efter en viss behandling är tillräckligt stor, så antingen går man till en annan doktor eller så åker man till ett annat land eller så beställer man sina läkemedel online. Mm. Och så är den saken klar. Mm. Mm. Så att vi kan sitta här och tycka hur mycket vi vill. Det är inte, alltså, läkarnas inflytande i vissa behandlingar minskar.
Mm. Så är det absolut. Mm. Men det var spännande tycker jag att det var så framåt. En så intressant artikel för att den lyfter liksom blicken från vad vi befinner oss nu till att så här, vilka konsekvenser kan det här få. Det var kul av henne.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Och ingen vinner på
att... Vi får ju låna min pappas mottagning och så sitter vi här och spelar in. Tack pappa. Och när jag kom hit idag så hade min pappa städat lite. Då hade han hittat någonting som var till dig, Andreas. Du har fått en polaroidbild av något slag. Och så var det ett brev. Vill du läsa?
Till Andreas?
Alltså jag tror det.
Okay.
Jag uppfattade det så.
Ja. Jag har inte läst det här.
Men nu öppnar Andreas ett vitt.
Min pappa är ju också läkare. Och han har ju också en läkares handstil, så vi får väl se hur det går.
Ska Andreas läsa nu här?
Ska jag läsa nu här? Mm. Okej, jag har på riktigt inte läst det här förut. Mm. Den här polaroidbilden dök upp som en blixt. Dök det upp att vi sen en extremt stor och inflammerad app. Det betyder alltså en blindtarm som din pappa och jag tydligen då har opererat, ska jag förstå det så. Förutom det så fick jag för mig att den är tagen en natt på SÖS. Bakjouren ska då ha varit Peter Konrad. Själv gjorde jag min AT. Om mitt extremt detaljerade minne stämmer så hette primärjouren ST-läkare Andreas Vladis. Om så var fallit så behöver han inte minnas det, mest sannolikt. Bakjouren var i alla fall på huset och kom förbi för att beundra den hästkukstora appen. Det står faktiskt så. Konrads kommentar till mig var i alla fall: och vad är en psykos mot detta? Det hade han sagt på grund av att Daniel då, din pappa, hellre ville bli psykiatriker än kirurg. Ska bli spännande att se om jag skapat en story eller om vi båda var där då. Mm. Och så är det en polaroidbild.
Är det en hästkukstor?
Ja, det får man väl ändå säga att den är.
Ganska blodig bild.
Kanske inte erigerad, men dock.
Åh, herregud. Ja. Det är alltså en bild.
Och det är mina händer. Det här är nog den första bilden av mig som ST-läkare. Som kirurg.
Ja. Gud vad roligt.
Det var du väldigt... känner ändå igen handen.
Ja, det tror jag man kan säga. Mm. Absolut. Mm. Jättekul. Få hälsa och tacka din pappa så mycket. Det var väldigt roligt.
Gud vad häftigt.
Sparade han
appen. Ja.
Men att han sparade den här bilden alltså.
Ja. Men det finns mycket fotografier i min barndom och även mitt liv, om man säger.
Mm. Polaroid just.
Bland annat. Mm. Vi hade mörkrum hemma när jag var liten. Mm. I badrummet. Mm.
Gud, det är nästan en titel på det här avsnittet.
Ja.
Gud, vad fint ändå att få se dig, Andreas, i din liksom...
Jättefint.
Ja.
Tack, pappa.
Som ny.
Ja, tack, pappa, verkligen.
Det var kul.
Ja, det var lite otippat. Det hade jag inte räknat med när jag kom hit.
Tema nu tycker jag liksom att vi avslutar de här programmen lite mer som ni vet. Vad hette han som röst i natten?
Mm. Just det, Killian.
Just det, men lite mer reflekterande.
En introspektiv...
Vi går ner en oktav.
Vi går ner en oktav.
Vad vill du att vi reflekterar kring idag, Christian?
Jag vill att vi reflekterar över de två orden ska och bör. I ens läkarkarriär.
I ens läkargärning.
Mm.
Men jag har tänkt på det ganska mycket senaste tiden. Över hur... folk i min omgivning uttrycker sig.
Mm.
Folk, läkare, kollegor.
Mm.
Och så har jag tänkt att jag tror liksom jag ser ett mönster att de som uttrycker sig med ska oftast.
Gentemot patienter eller generellt?
Nej, du pratar jag snarast mellan kollegor och sjuksköterskor. Och
typ vi ska göra så här.
Ja, och man måste och man ska och det här gör man. Alltså man pratar super... Det är oftare de som är liksom ST-läkare, nyblivna specialister. Och som
du menar den farliga triangeln?
Farliga triangeln där. Medans tycker mig skönja liksom att de liksom med åldern och erfarenhet så tycker jag att de riktigt duktiga läkarna runt omkring mig som jag beundrar uttrycker sig oftare mer ödmjukt. Mer
bör. Kanske. Jag
och det tyder på och jag tror att vi bör. Och så.
Lite mer vagt. Liksom, eller?
Mm. Och det låter ju som en paradox. Kan man tycka. Att ju äldre och är klokare och duktigare man är, desto tydligare borde man kunna ska.
Just det. Jag tänker att det är ju mer erfarenhet man har, desto bättre blir man på att veta när man kan säga ska. Och när man inte kan säga det.
Ja.
Och det kanske inte är så ofta som man kan det.
Nej.
Eller?
Det är, alltså, medicinen är så sällan svartvit. Det, i Andreas, eller ortopediska världen med ett
brutet ben. Ja, Andreas pekar med hela handen.
Det använder du ska. Mm.
Nej, men jag vill nog skylla det där på min vetenskapliga skolning. Att då lär man ju sig verkligen att hela tiden gardera sig. Liksom man får inte säga ska om man inte har liksom väldigt tunga belägg för det.
Mm.
Så att, men sen tror jag också att det har med ålder och mognad att göra förstås. Som senior, som erfaren, så känner man ju till alla de där fallgroparna. Man har gått i många av dem själv. Och därför så uttrycker man sig inte lika kategoriskt.
Men tror du att du använde ska och pekade med hela mer när du var nybliven specialist?
Ja, det tror jag. Det gjorde jag nog. Mm. Ja.
Vi ska och definitivt ta bort den där hästkukstora appen.
Till exempel. Mm. Definitivt liksom vid ronder gentemot sköterskor och sådär, då fanns det nog mycket mindre tvivel. Då fanns det ett behov av att visa att men jag kan det här, jag är duktig. Jag är sådär. Men nu så har jag inget behov av det. Jag kan bjuda på att vara resonerande och här vet vi inte riktigt och vi börjar så här och så vidare.
Men kan det uppfattas som då handlingsinkapabelt och veligt?
Tror jag inte. Det tror jag inte. Inte om man förklarar varför man gör på ett visst sätt.
Ja, för det underliggande svaret borde ju vara för var och en att det är väldigt få saker inom medicinen som är dikotom.
Exakt.
Svartvita, ja, nej. En siffra som gäller, utan det är gråskalor, det är liksom range, alltså siffror upp och ner. Mm. Mellan tummen och pekfingret, höll jag på att säga.
Kan du, Christian, se tillbaka på en tid där du tänker oj, där drog jag nog i ska liksom
bromsen
lite för ofta?
Nej, men jag tror jag själv har varit i det där. Att jag liksom, jag tror jag uttrycker mig mer och mer av bör. Men det, för mig är det lite kopplat också till att jag tycker nästan att den här paradoxen infinner sig att ju mer jag jobbar och ju mer jag läser, desto svårare blir det. Mm. Att, det låter som klyscha, men det, så är det faktiskt. Att liksom ser fler detaljer och börjar liksom... alltså... vissa saker blir tryggare, det vill säga vad är farligt och inte farligt. Mm. Inne på akutrummet. Mm. Så kan jag ibland stå så där och känna att någon kanske hetsar upp sig för något. Och säger, men det där är inte så farligt. Mm. Jag vet vad det här kommer gå. Hur det här kommer, vi är vätska, så kommer det där kreat lösa sig. Det är lugnt. Och, ta det lugnt. Det här kommer gå. Men
nej, men, och sen när du väl, för du, det kanske du gör ändå ibland, drar liksom ska-kortet. Mm. Och då baseras ju det också på liksom en erfarenhet och en liksom... Mm. För det, så måste det väl vara också ibland att du, det här finns det bara ett, en väg att gå. Mm. Eller?
Jo då.
Alltså så här, visst det kan finnas
ibland
olika...
Ibland gör det.
Ja, men ibland måste du ju göra det liksom. Mm. Och då...
Precis, men jag satt nu funderar på varför jag tog upp det ämnet. Jag tror att, eller nu ser jag nog varför, och det är att jag kan tycka att vissa lite yngre då, ja men nu blir jag specialister som sagt, uttrycker sig lite väl kategoriskt gentemot kanske då de yngre och AT och sådär. Att så här måste man annars, och så blir det blir sån drama att om vi inte... Om vi höjer det här natriumet snabbare än 6 enheter exakt, då kommer patienten i princip dö och explodera. Och så här. Men det är inte så farligt. Och man kan höja till 8, 9, det går nog bra. Liksom. Det är ett låg risk att patienten utvecklar en pontinmyelinlys. Liksom, här. Så jag kan tycka att man borde välja sina ska.
Exakt. Exakt.
Jo, men det är det jag menar. Det är väl det man blir finnas. Precis. Ja. Bra på.
Jag tycker också att det finns ett... Alltså, när man pratar med... För vissa använder ju även lite av det där språket gentemot patienter. Mm. Ja. Nu ska vi göra det här. Och nu ska vi bla bla bla. Och jag tycker att så här, generellt så tycker jag att hela den typen av liksom språkbruk väcker ofta ett nej.
Yeah.
Liksom, ja, från patienter. Och ibland även från kollegor. Mm. Liksom, säger man att nu ska vi göra så här. Det första som händer är att de hittar 8 argument för att vi inte ska göra så. Mm. Och, så att man har liksom allt att vinna på att, tycker jag, presentera sitt case på ett lite mer nyanserat sätt. Att så här, ja men jag bedömer att det är så här och jag skulle verkligen rekommendera det här. Mm. Jag tror att det här skulle vara liksom, den, men också öppen för att säga, det här är en hypotes. Mm. För det här är ju ibland liksom men vi väljer att behandla det utifrån det här vi tror på. Liksom. Mm. Och då tycker jag att man får med sig både kollegor och patienter bättre. Liksom. Mm. Men så att använda det språket mot patienter, det tycker jag är helt...
Det är en bra aspekt.
Min känsla när du sa det där var också att jag tror att jag använder varken ordet ska eller bör särskilt mycket. Jag kände att jag kändes inte alls bekvämt.
Det fanns ett tredje alternativ.
Ja, eller jag bara det där språket är inte, det där är inte, det där är inte mitt språk.
Nej.
Vad skulle du säga då?
Mitt förslag är, tror jag att jag säger mycket. Ja. Jag föreslår det här.
Mitt förslag är att vi startar HLR.
Precis. På grund av att det verkar föreliga, jag bedömer att det föreliga ett hjärtstopp.
Eller vad tycker du?
Tycker du det låter som en bra idé? Ja. Jag är ju ganska ny.
Frågar du patienten?
Ja. Mm. Nej men exakt. Nej. Och det är nog så att
nej,
vi
jag
har
bara
någon
bör. Det är inte min svenska.
Nej. Jag
vi som aldrig sa bör.
Ja, vi som aldrig sa bör.
Ja, det var bara några tankar för dagen. Mm. Jag tycker vi går tillbaka nu till termin 1 på läkarlinjen på kemlabbkurs.
Ja.
Oj då.
Det var CSOF.
Inte det din favoritkurs alla kategorier, Totte?
Jag gjorde faktiskt bra ifrån det
på biokemi.
Ja.
Nej men så här, ni får se en kemisk formel.
Okej.
Ni får se en kemisk formel här, och då tycker jag så här, kan ni uttyda någonting av den här kemiska formeln?
H2 känner jag igen.
Bra, vad är det?
Och
vad är H2?
Vatten och sen koldioxid där.
Jag vet vad det där är. Får jag berätta?
Ja.
Det är när en gas träffar lungslemhinna och möter vatten. Och så bildas det saltsyra.
Och koldioxid.
Och koldioxid.
Snyggt. Alltså det,
är du bäst eller är du bäst? Ja. Otroligt.
Ja. Väldigt imponerande.
På ena sidan COCl2.
Och vad är det?
Plus H2O ger koldioxid och HCl som är saltsyra.
Men vad är det där första?
Det är det kemiska namnet är eller fosgen, diklormetanal.
Oj. Det fanns inte på min tid som min pappa brukar säga.
Det gjorde det, kan jag berätta för. För det var en brittisk kemist som hittade i mitten av 1800-talet. Okay. Så gammal är det inte.
Eller?
Okej okay, då.
Snyggt där, Totte. Nej, men jag tänkte på gasläckan på Säpo.
Just det.
Jag läste om den för några veckor sedan.
Jag vet inte om det här har... Alltså, mitt intresse väcktes nog inte av det.
Nej, det gick ju ett gaslarm.
Ja, det gick ett gaslarm.
Fullt pådrag i Säpohuset.
Mm. Och det, som en detalj var att jag var ledningsläkare på medicinakuten. Och plötsligt så... Vet, ibland kommer någon ledningssjuksköterska och säger nu är det...
Något pågår.
Stabsläge i stan. Och det är någon gasolycka, gasläcka i Solna. Och så trodde jag att de menade att det var gasläckan var på en
Karolinska.
Så jag trodde allting skulle polas till oss. Det var min första. Så jag började, hon bara, nej. Det är liksom,
alltså
det,
i Solna-området.
Det är ett hus i Solna-området. Och då liksom i det här första läget där så analyserar man ju och ser ja, men hur många kan vara exponerade, skadade och då ska x antal ambulanser då fördelas runt i stan. Så att även om Karolinska Solna är då närmare i Solna så skulle vi då på Danderyd få x antal ambulanser. Det där jag alltid tycker är intressant för att ofta är det ju så här att någonting har hänt och så är det något ämne som någon nämner. Mm. Och det är ingen som vet vad det där ämnet är ofta. Och då får man snabbt googla Wikipedia, hitta kanske någon katastrofperm och man ringer giftinfocentralen och så här.
Och de sitter också och googlar på sitt
håll. De sitter och googlar.
Novochok.
Novochok. Men jag tycker ändå att i de där lägena så är vi ganska så här, ja okej, okay, vi fattar att det är några som är exponerade, vad kan vi tänka oss? Och så tar man snabbt reda på, ja, men, vad är det för symptom vi kan förvänta oss? Vad måste vi då ha för
beredskap?
Beredskap. Och hur ska vi framförallt organisera oss här? Tömma akuten, ha x antal platser, lediga och sådär. Det blev det inte så många som var liksom exponerade. Men det var helt enkelt att alltså, larmet hade gått på och då har Säpo olika, alltså, de har uppe på taket där någon gassensorer som hade larmat för fosgen som är ett farligt ämne. Du missade. Du hörde.
Ja, precis. Jag hörde det och det var ju väldigt konstigt med nyhetsrapporteringen där, för att de sa ju bara att det var avspärrat utanför Säpo.
Ja.
Och SVTs journalister, som ju ofta inte har högre utbildning än mellanstadiet, fokuserade i den här situationen på några gamlingar som inte fick komma in till sin lägenhet. Jaha. Det var liksom klon i hela det reportaget. Man fick ju inte veta någonting om vad det var för någon gas. Nej. Och sen avblåstes ju det där. Och sen först efter något dygn till så kom det fram att det hade varit falsk larm. Men samtidigt så hade ju några vårdats.
Ja, några hade vårdats.
Så att det var väldigt mycket oklara nyheter, tycker jag. Har du fått någon klarare bild
av... Nej, men jag har bara hört sen på, om det var P1, Dystopia eller Konflikt eller Gräns, någon av dem där, några veckor senare, att... det är locket på. Alltså det hade ändå gett, alltså de här sensorerna hade gett utslag för fosgen. Så var det. Men då, och så letade man i området efter om det kunde varit liksom läckage från något bygge i närheten.
Men vad jag förstår, jag kan ju ingenting om
det. Svetsning.
Men det här är en extremt ovanlig gas.
Exakt.
Är det inte så att det har varit någon gasläckage och sen att de här sensorerna har gett någon fel... Alltså att de har indikerat fel. Och så har några har fått skador av de här gaserna. Men att var verkligen fossil? Vet vi det?
Nej, det vet vi inte. Och vi vet inte heller, alltså, för det, svetsarna gick ju ut efteråt och sa att svetsning vanligtvis leder absolut inte till någon fosgenutveckling. Svetsar man helt fel med, och då ska liksom materialen som man svetsar ska vara tvättad i vissa ämnen.
Exakt.
Och gör man det, då kan det komma ut lite fosgen. Men svetsarna gick, gick direkt ut och sa bara, hey, don't blame us.
Nej, exakt.
Så att det är väl... Det är väl otroligt om det är fosgen. Det låter ju mer som en fel...
Ja, och sen hörde jag då att... För då var det samtidigt i det här radioprogrammet jag lyssnade på militären. De har ju också såna här sensorer. Men de har två system alltid. Så att om ett system varnar så kan ju det vara liksom falskt positivt. Men är det två som...
Säpo kör bara ett.
Det var väl... Punkt. Det var väl det som var antydningen i det där. Att de kanske bara... men... Vi, och det här kommer vi inte få veta. De håller det tyst om det här.
Exakt.
Av tusen skäl. Men i alla fall fosgen. Jag bara, vi kan ta det som... Det är alltså den här stridsgasen som användes under första världskriget. Och det var både fransmän och tyskarna som höll på att utveckla det samtidigt. Och
hur spred man den då liksom?
Men man spred det som en gas som la sig... Det som är läskigt med den där är att den är genomskinlig och så är den tung och så lägger den sig längs marken och sen så det minsta vind då virvlar upp den där. Men det var det som var hemskt för att under första världskriget då så använde både tyskarna och fransmännen det som stridsgas och som sagt, det enda man då soldaterna visste det var att om de kände lukten av hö, det var liksom en angenäm doft. Det var en specifik liksom, hö, gräs, hö, som var in, ja, då var det på med stridsmaskarna så man såg den inte. Men då var det ofta för sent för de hade liksom andats in den och så. Och det som är läskigt med den där är att den reagerar med OH, NH2, SH-grupper i lungorna, förstör luft, blod, barriären i lungorna. Och först så kan du få liksom röda ögon, liksom irriterade slemhinnor och så. Du kan reagera först som många såna här gaser och så kemiska ämnen. Men så blir det ingenting mer. Men sen så kan du utveckla lungödemet efter några timmar, dagar till och med.
Okay.
Och det är därför som om du haft en exponering för fosgen så ska du observeras i 48 timmar. Och det var säkert det som de där ändå polis, Säpo och människorna gjorde. De var säkert observerade på något sjukhus i 2 dygn.
Men det här är ändå en rätt allvarlig händelse. Att det är då misstänkt utsläpp av liksom stridsgas. Och sen bara har den här nyheten dött ut. Liksom. Det här sker mitt i Stockholm.
Säpo, det är ganska
exakt, och det är mitt i en tid när det pågår massvis med antagonistiska händelser. Det
och hackerattacker.
Och ryssen är liksom
precis, i farvattnet. Precis, men det här har bara blåst förbi. Det var 2 dagar liksom. Det var pensionärer som inte fick komma till sin lägenhet. Det var SVT:s take.
Om man är lite konspiratorisk så kan man inte låta betänka att det kanske ändå vart fosgen.
Precis.
Som någon har haft tillgång till.
Precis.
Och
det är ju läbbigt.
Skrämsel någonting.
Ja.
Visst. Det här är ju det är som en bok.
Känns otryggt.
Det är som en deckare, Christian. Är inte det? Och locket på.
Jag vet inte, jag går inte riktigt igång på det. Jag tycker mer... Man skulle vilja... veta vad utredningen kommer fram till.
Men en positiv grej med det här var att ni fick ju testa er beredskap.
Ja.
Och det verkar ju ha funkat. Någon gick upp i stabsläge och du fick ju indikation snabbt på att...
Men det har varit så några gånger under åren. Och jag måste säga att jag tycker det är väldigt... I Stockholm, jag tror ändå covid-pandemin har gett någon slags liksom allmänt självförtroende, trygghet i hur man hanterar kriser. Jag tycker faktiskt det. Att, och liksom de flesta som jobbar i sjukvården, akutsjukvård, ambulanssjukvård har varit med under pandemin. Det
gick att ställa om.
Det var så hemskt och jobbigt hela pandemin. Så att liksom, allt annat bleknar lite i förhållande. Och man har en man kan ställa om. Man kanske inte hetsar upp sig. Vi har tid att läsa på här i Lund. Giftinfo kan också googla. Vi avrundar för idag. Det var avsnitt 150, jubileumsavsnittet.
Tack för
alla,
allt.
Ja, tack alla lyssnare. Tack ni här, Ronda.
Tack
så mycket.
Och hör av er till rondenpodcast@gmail.com och till våra sociala medier, rondenpodcast.
Och så hörs vi om 2 veckor.
Mm.
Mycket bra.
Ha det bra.
Hej då.